Måste ni stå upp och be med mig inför den här stunden också. Tack Jesus att vi får komma inför dig och lyssna till ditt ord. Jag ber att du ska vara med i den här stunden. Att ditt ord ska få landa i våra hjärtan. Tack för din oerhörda kärlek till oss. Och jag ber Herre om din nåd i det som du har lagt på mitt hjärta idag. Tackar dig för att du välsignar var och en som är här och lyssnar idag. Tack för att du är här med din heliga ande för att röra vid oss idag. Amen. Varsågod och sitt. Ja, men Jeanette heter ju jag, om det är någon som inte känner mig. Och ibland så leder jag möten, men inte så ofta som jag predikar. Så ni får ha överseende. Men jag tackar för förtroendet. Och det är ett förtroende och det är lite nervöst att stå här. Men det som direkt när Jakob frågade om jag ville predika, så kände jag att jag vill prata om korset och kärleken och omvändelsen. Så kände jag, men det är ju en kärlekshistoria för den här tiden. En riktig kärleksberättelse, en annorlunda, en stark och en mäktig kärlekshistoria. Som inte tar slut, som inte har ett dåligt slut. Så lyssna om du inte har hört om den här kärleksberättelsen. Eller om du liksom känner att du inte funnit den stora kärleken. Eller att du har tappat bort kärleken. Du hade den en gång, men glöden är borta. Du har tappat bort det på vägen. Eller om du känner dig besviken eller sviken i den här tron som jag trodde att jag hade. Men människor och situationer har gjort att du är besviken. Det handlar om Jesus och hans kärlek. I Johannes 3:16. Det behöver vi inte ens slå upp. Där står det: så älskade Gud världen att han gav sin son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är det liksom. Det är allt i ett enda ord. Ja, den kommer inte där. Men det är allt i den lilla versen liksom. Kärlek, det är evigt liv för den som tror. Okej, Gud gav oss livet genom sin son. Varför och hur och vad hände liksom? Jag ska försöka gå igenom det lite. Bakgrunden är att synden kom in i världen och därför behöver vi förlåtelse. Inte bara ett ord av förlåt utan en handling. En handling som tar bort synden och skulden. Och det är därför vi hamnar på korset, eller vid korset. Och det blir ju en försmak på påskens budskap lite grann. Jag går lite i förväg här, Jakob. Du får förlåta och så har du chans här att predika påskens budskap än mer framöver. Men alltså korset, det är ju det handlar om för oss. Det är där som vi varje dag har vår kraft. Där finns den frälsande kraften, den förvandlande kraften och Jesus kärlek. Och jag skulle önska att orden inte bara är ord idag utan att det får bli faktiskt en känsla, ett liv och att det får bubbla inom oss av det här livet. Så Jesus behövde komma. Och han kom som en fredsmäklare, en fridsmäklare. Vi ser krig i världen idag och då kommer det fredsmäklare och försöker försona de här länderna, hålla samtal och försona dem med varandra. Och Jesus, han kom som en sån försonare för att försona oss med Gud. Och det är ju så oerhört stort att Han kom för att jag och du skulle kunna få en upprättad relation med Gud. Det är så oerhört stort, så det är svårt att liksom ta in egentligen vad det betyder. Men vi ska titta lite på vad som hände på korset. Och kan vi ta nästa bild där. Och läsa ifrån först det profetiska ordet ifrån Jesaja 53, vers 4 och 5. Vad sa profeten om Jesus? Vad skulle hända på korset? Då läser vi. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Det var det han kom för. Och i Hebreerbrevet, ska vi inte läsa nu, men i Hebreerbrevet 9 så kan man läsa om hur Jesus beskrivs som vår överste präst. Den präst som i Gamla testamentets tid, då fick prästen gå in en gång om året, in i det allra heligaste, bakom förlåten, ett stort skynke som hängde inför det allra heligaste. Och så fick han be om sina och folkets förlåtelse och försoning för synderna med blod från djur som ett offer. Men Jesus gjorde det för oss en gång för alla med sitt kors, med sitt blod uppe på korset. Det var vad han kom för, att komma med försoning på riktigt. Och vi ska läsa sen då från evangelierna, vad hände på korset? Från Markus först, kapitel 15. Och då står det ju först liksom, ja, det är ju en lång story. Men folket hade helt plötsligt vänt sig. Judarna hade vänt sig mot Jesus och de hade ropat korsfäst honom. Och så läser vi i kapitel 15, vers 22-24. Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte genom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem, vad var och en skulle få. Och vid tredje timmen korsfäste de honom. Och sen hoppar vi till vers 37 och den nionde timmen av den här dagen, efter kampen på Golgata. Och då står det, med ett högt rop slutade Jesus att andas, och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Och officeren som stod vänd mot honom och såg honom ge upp andan på det sättet sa, den mannen måste ha varit Guds son. Och säkerligen också de präster som fanns vid templet. De måste ha blivit förvånade. Vad händer? Vad är det som händer? Så Jesus, han dog där på korset och öppnade vägen till Gud. Den här förlåten, den brast uppifrån och ända ner. För det kom uppifrån, det kom från Gud, från himlen. Det är inte våra ansträngningar eller våran kamp liksom att ta oss in till Gud, utan han öppnade för att vi skulle kunna gå in där, in i det allra heligaste. Och man tror alltså att den här förlåten, ett skynke tänker vi, ett litet draperi. Nej, det var kanske 15 meter högt och 9-10 meter brett. Och typ en handflata tjockt vävt tyg. Så det var liksom inte något man kunde riva sönder lite lätt. Utan det här var Guds kraft som slog ner i templet. Och det där har för mig alltid varit så starkt. Tänk att det där hände. Och att det är öppet. Att vi får gå in och stå på helig mark. Det är något alldeles speciellt. Våra fötter får stå på helig mark. Inte bara när vi står här, utan hemma. Var vi är och kommer inför Gud så är vi på helig mark. För han har öppnat vägen. Och inte bara för mig eller för dig. Vägen är öppen för alla. Tack vare Jesu död och uppståndelse som vi kommer till. Så får vi vara, vi alla får vara, om vi vill får vi vara Guds barn. Vi får tillhöra honom. Men hur påverkar det här som hände på korset? Hur påverkar det mig? Förlåten brast, vägen öppen. Jag är förlåten. Förlåten brast. Det där ordet är ju samma ord på svenska. Förlåten. Och det är ett för mig väldigt vackert ord. Det är väldigt skönt att höra ordet förlåt. Det är faktiskt skönt att säga det också, även om det tar emot ibland. Glenn sitter där. Jag får säga förlåt till min man och mina barn. Men situationer i livet, ni vet. Man behöver säga förlåt. Och det kan ta emot. Det kan vara tufft. Och det kan ibland kännas att man inte är värdig ett förlåt. Att man själv känner, ja, men säg inte förlåt för jag är inte värdig. Men det Jesus gjorde, han dog fast vi inte var värdiga. Han tog skulden på sig. Han förlåter oss. Han gör oss ren. Det var bara korset som kunde göra det. Jesu försonande verk på Golgata. Den stora försoningen pratar vi om. En förlåtelse för våra synder en gång för alla. Inte att han behövde gång på gång göra det här. En gång för alla. Och att vara kristen, det är att vara förlåten. Det är konkret. Det berör vår själ, vårt hjärta. Och insidan på kroppen. Jag tänker att förstår vi förlåtelsen och kraften på Golgata, då får det ge oss friskt syre i våra lungor. Ny, ren luft. Vi får tvättas rena. Vi pratar om att vi är pånytt födda. Vi är nya personer. En ny skapelse i Kristus. Vi kan andas ut och andas in hans renande förlåtelse, hans syre in i våra liv. Även om vi är trötta, slitna, det är tufft. Vi får andas in det som han gjorde på Golgata för oss. Han sa, det är fullbordat. Det är fullbordat, det är inte våra ansträngningar. Utan vägen är öppen. Och den kommer inte stängas igen. Den är öppen. Och du är värdig. Du är värdig att ta emot förlåtelse. En del kanske har jobbiga erfarenheter kring ordet förlåt. Man kanske har blivit tvungen att säga förlåt. Man kanske har känt att ordet har tappat sin betydelse. Eller att, säg nu förlåt, och så skulle det vara över och förbi med. Och vi vet ju att livet är inte så enkelt. Men att få ta det här verkliga betydelsen av ordet förlåt. Och försöka ta emot förlåtelsen från Jesus. Du är värdig. Du är värdig att ta emot den. Och också jobba med att säga förlåt. Att förlåta det som ligger bakom. För det sätter dig fri. Det river murar och det hjälper dig in i ett liv i frihet. Där det är lättare att leva. Där det är lättare att andas. Och korset och förlåtelsen, det hänger ihop. Utan förlåtelsen. Men utan korset så har vi ingen förlåtelse från Gud. Och lever vi i förlåtelsen så lever vi fritt, tänkte jag. Jag ska läsa ifrån andra Petrus brevet. Kanske inte har det där. Jo, till och med det. Första Petrusbrevet är det, men kapitel 2 och vers 24 och 25. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets träd för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni som var vilsna får, men nu har vänt om till era själars herde och vårdare. Det här är ett tungt bibelord. Tungt i bemärkelsen mäktigt och stort. Det är, ska komma in lite på det här, korsets konsekvenser. Att dö bort från det egna. Men också, vi vänder om till vår själens herde och vårdare. Det är omsorg i det. Det ska inte vara tungt, utan han vårdar om oss. Han är vår herde, han har omsorg om oss. Och vi kan ta nästa bild, lite liksom om korsets konsekvenser, som jag sa. Det här med att dö bort från vårt eget. Då. Vad får det för konsekvenser om vi vill ta emot förlåtelse? Vi kommer till korset. Och omvänder oss. Jag läste här i en bibel, sån här bibelläsningsplan, om den förlorade sonen. Den här mannen som hade två söner, och den ena gick bort och levde långt bort i liksom synd och slösade bort sitt liv. Tänk om han inte hade kommit till insikt om vilken situation han var i. Om han liksom inte hade vaknat upp, vad håller jag på med? Hur eländigt är mitt liv? Men han kom till insikt och han tänkte, det är bättre att jag vänder om och går hem till pappa. Det kommer bli jättejobbigt. Det kommer kännas som att jag har förlorat allt. Och jag kan inte vänta att han ska förlåta mig, tänkte han. Men jag går dit ändå, för att jag kommer ha det bättre än vad jag har det där jag är. Så han helt enkelt omvände sig och gick hem till sin pappa. Och vad gjorde pappan? Han frågade ingenting. Han stod, han mötte honom med utsträckta armar. Han frågade inte. Han mötte honom med kärlek och försoning och förlåtelse. Han omfamnade honom och mötte honom precis som han var. Smutsig, kanske illaluktande av sin tid hos grisarna. Allt det här liksom. Det var där när han kom. Men Jesus mötte honom med oerhörd kärlek. Det är svårt att greppa liksom. Och vi kan, ingen av oss är felfri och vi lever ett liv liksom. Det går fel ibland. Men Jesus står där med öppna armar hela tiden. Han älskar oss och han längtar efter att vi ska vända om till honom. Inse att jag behöver Jesus. Jag behöver springa hem till Jesus och få förlåtelse. Och om vi har kommit så långt, men har kommit hem till Jesus, vad händer sen? Vårt gensvar, efterföljelse. Och då läste jag i Matteus 16 och 24-26. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig, då ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska finna det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Så efterföljelse och att ta sitt kors. Och följa Jesus. Och det här säger han till lärjungarna innan han har varit på korset. Och de måste nog ha undrat, tänkte jag nu när jag läste det här den här gången. De måste ha undrat. Vad pratar han om och vad menar han och vad då korset? På den tiden då var det ju verkligen, de visste vad korsfästelse var. Det var en avrättningsmetod. Och vad menar Jesus nu? Men vad han menade, det var att ni får gå den väg som jag kallar er att gå. Jesus visade vägen på korset. Och han kallar oss att följa efter. Han älskade oss och han gav sitt liv för oss. Men han kallar oss till efterföljelse. Och när Jesus talar om det här med att ta sitt kors, så tänker jag att det är en nödvändig del av en äkta efterföljelse. Men inte som ett krav. Och inte, utan i vår kärleksrespons till honom. Att vi får drivas av kärlek till honom. Att det är vår respons. Vi bara längtar efter att få leva ett liv tillsammans med honom i hans efterföljelse. Paulus säger någonstans att för mig är livet Kristus. Det är det som är livet. Och på ett sätt så betyder det kanske att vi får släppa våra egna ambitioner, strävan. Det kan vara bra liksom, saker vi håller på med. Men i det vi gör, att få vara underordnade Jesus. Att söka hans vilja för mitt liv. Och låta Guds ord, ordet, Bibeln få tala in i mitt liv. Och korrigera mig emellanåt. Att leda mig på rätt väg. Och det är inte att vi inte ska ha ambitioner i livet. Jag är ambitiös. Och vi liksom, klart vi ska ha ambitioner. Men att lyssna in, hur vill Herren leda mig? Både i de stora besluten men också i de här varje dag besluten. Vad vill du Gud? Hur vill du leda mig nu? Låt ordet få verka i våra liv. Och Romarbrevet 6 och vers 6-7. Undrar om vi har det också här. Kanske. Eller inte. Och där står det i alla fall. Romarbrevet 6 och vers 6-7 står det. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Vi får alltså dö bort från det gamla. Det som inte är i linje med Guds kärleksbud för oss. Och vi får släppa det som binder oss eller förlamar oss och hindrar oss att göra Guds vilja. Jag tänker, ja, vi kanske inte springer iväg och gör en massa superdåliga saker. Men vi kan sitta i förlamning och vara passiva och vara försoffade. Gud utmanar oss faktiskt. Han vill någonting med våra liv. Han vill att vi ska leva i efterföljelse. Han vill att vi ska lyssna till honom varje dag. Och det är inte bara de här stora kallelser, du ska ut och vinna världen, vara pastor eller missionär, utan det är det här vardagliga livet. Att varje dag lyssna in och låta sig vara ledd av Gud. Sen kan det också vara pastorskallelsen och missionskallelsen. Men vänta inte på det, för ibland så blir det som en bortförklaring till att under tiden och sen ska jag. Nej, nu ska vi. Nu är det tid. Nu är det tid. En tid som den här. 2024. Mars 2024. Gud vill använda oss. Och mitt i vardagen liksom. Och som jag sa, nästa bild här för en tid som denna. Så här, min börda är lätt. Säger Jesus. Mitt ok är skonsamt. Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Jag ger ro för era själar. Jag ska ge er vila. Så det får präglas av nåd och barmhärtighet och mer av kärlek. Så det inte blir det här krampaktiga och kraven och måsten, utan kärleken. Att gå med honom. Och kanske behöver man stanna upp om man känner att det är bara kravfyllt. Ja, men du får sitta vid korset. Du får sitta vid Jesu fötter. Du får ta tid. Och du behöver ta tid. Jag behöver ta tid. Och bara sitta vid hans fötter. Och låta hans kärlek få landa in i mitt liv. Det kan också innebära lidande och förföljelse. Det sa Jesus många gånger under tiden han var till sina lärjungar. Som jag har fått lida kommer ni få lida. Så det är inte en dans på rosor att vara kristen. Och det är inte alla dagar lätt. Men korset handlar ju också om segern. Vi ska inte hoppa över uppståndelsen och segern och glädjen. Kom på nästa bild här. Det finns ju kraft och seger på Golgata. Han har lett oss dit. Det står i första Korinthierbrevet 1:18. Ordet om korset är en dårskap för den som går förlorad. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. En kraft att räkna med mitt i vardagen. Och också Galaterbrevet 2, vers 19 och 20, där det står: jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det livet får vi leva, vänner. Det är ganska fantastiskt. Det är ett liv i efterföljelse. Det kan vara en del försakelse, saker vi får lämna bakom oss. Men det finns också helande, kraft, läkedom och seger. Seger över våra situationer, seger över våra omständigheter. Seger över familjen, seger över sjukdom, smärta, oförsonlighet. Det finns seger genom det som hände på Golgata. Det kan verka helt som dårskap ute i världen. Och hur kan det där på korset ha den här konsekvensen? Men om man förstår Guds försoning med oss. Att Jesus kom för att ge oss liv och liv i överflöd. Så är det alldeles underbart. Då är det inte dårskap, då är det alldeles underbart. Jag får leva för Gud. Jesus Kristus lever i mig. Jag har en helig andes hjälp i vardagen. Jag tror nästa bild här om vad som händer i oss också. Det står i Hesekiel 36 och 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Det är inte egen kraft. En ny ande, ett nytt hjärta. Och det där får vi komma gång på gång till korset. Vi behöver komma gång på gång till korset och ta del av. Låta honom genomströmma oss. Och nästa ord som också står där. Jag sa ju att det var en kärlekshistoria. Med evig kärlek har jag älskat dig. Dig och dig och dig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Det är det vi får leva i. Hans nåd och hans kärlek. Låt det där ordet få prägla din vecka framåt, tänker jag. Att med evig kärlek har han älskat oss. Han låter sin nåd vara kvar över oss. Och jag skulle önska, jag ska avrunda nu, jag har pratat länge kanske, men ta emot vad Jesus har gjort för dig. Ta emot försoningen. Låt det få landa i hjärtat idag. Idag igen. Vi behöver komma till korset gång på gång och ta emot förlåtelsen. Han gjorde det en gång för alla, men vi behöver springa till korset gång på gång och ta emot och förstå att förlåtelsen gäller. Nu. Det räcker. Nåden räcker för mig. Och det han har gjort, det gäller för oss. Vägen är öppen in till det allra heligaste. Det här får vara en helig plats. Vi kan be för varandra här i, liksom, när vi går mot avslutningen av gudstjänsten. Och du får möjlighet att komma till Jesus. Om du inte har tagit emot kärleken från Jesus, gör det. Om du vill ta emot förlåtelse igen, så kom till korset. Ge ditt gensvar på hans kärlek. Vi ber. Jesus, jag ber att din kärlek och din kärlekshandling på korset ska få prägla våra liv. Att vi ska få förstå, vi ska få känna och erfara vad du gjorde på Golgata. Och jag ber att du ska riva ner murar i människors liv. Jag ber att du den här dagen ska hjälpa oss att förstå förlåtelsen och riva ner gammalt som har förlamat oss. Och vi sitter fast i gamla saker som känns så svårt att komma loss ifrån. Tack att vi får springa till dig, Jesus, precis som den förlorade sonen. Och vara helt välkomna in i din öppna famn. Tack att var och en av oss är värdig på grund av det du gjorde för oss. Amen. Amen.